Det här är Skolsverige, podden som handlar om den svenska skolan med Karin Berg och Jakob Mölstam. Karin, vi är tillbaka för avsnitt 160 i den här episka sagan som är podcasten Skolsverige. Vi sitter på Sveriges mest nedstängda café. Det har blivit befordrat från Göteborgs mest nedstängda café till Sveriges mest nedstängda café. De har inte ens någon personal här, men det är du och jag och en person till i någonstans i bakgrunden.
Ja.
Och det är mellandagarna 2018, mellan jul och nyår. Har du haft en bra jul eller?
Jag har haft en bra jul. Intensiv som sig bör, tänker jag, när man har lite för många barn och lite för många hundar och sådär. Men då blir det liksom intensivt hur man än beter sig. Men jag, bra. Jag har liksom lärt hunden att ta sovmorgon. Bara en sån sak.
Det är ändå en bragd.
Ja.
Jag har förlorat jul med 300, varav inga av dem firar sovmorgon på det sättet. Men det har varit trevligt ändå. Man blir direkt imponerad hur fort det går in om man bara glömmer bort vilken dag det är. Och vet, man är helt annat dygnsrytmer och man, liksom så här, man tänker att man lever ett inrutat liv. Men så fort de rutorna försvinner så är man borta. Liksom.
Mm. Men det är väldigt skönt att det är så, tänker jag. Att man faktiskt kan släppa taget. Och, jag tänker att det naturliga livet för oss människor är ju inte att ruta in livet på ett sätt. Alltså mer än att solen går upp och solen går ner.
Nej, precis, precis. Nej visst, vi att leva så här 8-22 ska jag vara i det här rummet, för det är varje måndag. Det har man ju inte alltid haft som mänsklighet så.
Nej, precis.
Men det, vi blir mer och mer sådana. Det vill vara där. Kanske kommer vi gå till en framtid till mötes när vi inte lever det livet längre. För att vi bara lever på andra sätt, vem vet.
Ja, det vet vi ju faktiskt inte överhuvudtaget. Men det är ju kanske det vi ska spana in i idag. I alla fall så ska vi spana över hur det ska bli 2019.
Och vet du vad, det är faktiskt mitt favoritavsnitt. Vi ska inte spana någonting alls, utan det är så att vi bjuder in andra människor som gör det här åt oss. Det här är kanske det chillaste avsnittet på hela året att spela in.
Mm.
Och därför tycker jag att vi börjar med det direkt med vår första gäst.
Mm. Och vår första gäst är ju såklart lärare, för man ska börja med lärarna i en lärarpodcast. Men också en lyssnare som enligt egen utsago har lyssnat på alla 159 avsnitt. Tror du det? Nej.
Ja, precis, precis. Det är imponerande. Jag tror att man kan räkna upp personer på en hand. Men kanske är fler, vad vet jag. Det är en imponerande bedrift. Vi skickar en guldstjärna till honom. Den kommer på posten så småningom.
Mm.
Och så... vilket var så roligt. Vi har ingen system med guldstjärnor. Det var fantastiskt med det. Men
det har vi inte.
Tack för möjligheten att få tänka och fundera framåt. Som vanligt är det ju Mission Impossible att gissa, men självklart ska jag göra en spaning och försöka lyfta vad som kan komma att hända under 2019. Vi börjar med att berätta att jag heter Jimmy Nordberg och arbetar i årskurserna 4-6 på Luxta skola strax utanför Sundsvall. Trots att det nu är med i läroplanen har det diskuterats fram och tillbaka digitaliseringens vara eller icke vara i skolan. Det handlar om allt från digitala enheter och mobiltelefoner och så vidare. Några skolor och personal i skolan har kommit förbi detta hinder för många år sedan, medan några kämpar fortfarande med att förstå vad det ska vara bra för. För egen del är det inget att diskutera, och jag har försökt driva utvecklingen framåt för att vi i skolan i Sundsvalls kommun ska komma ikapp resten av samhället och arbetar för att skolan ska vara en del av utvecklingen och inte behöva jaga ikapp. Då behöver vi inte längre diskutera detta, utan digitaliseringen ska vara en vardag och vara en del av skolan. Det vi istället diskuterar är skolutveckling, och det är något jag hoppas kommer att göra under 2019. Vi ska inte se det som svart eller vitt, att vi ska ha digitala verktyg till allt. Vi ska heller inte plocka undan alla digitala verktyg, utan vi ska prata om hur skolan kan utvecklas på bästa sätt och använda det bästa av de här två världarna för att lyfta kunskapen hos pedagoger och elever. Vi ska alltså låta människor göra det vi är bra på och använda maskiner där de gör det bättre än oss. Det gäller att hitta en balans i hur vi jobbar och med vad vi arbetar med. Vi kommer inte längre att diskutera om utan hur. För visst måste eleverna idag vara bra på saker, som att söka på nätet eller vara källkritiska. Kunna skilja på nyheter och reklam. Men hur ska de kunna göra det om de inte vet vad nyhet eller reklam är? Det vill säga, de måste bygga upp en faktakunskap för att kunna vara källkritiska. Och sedan behöver de få träna på att vara källkritiska. Vi kan inte fastna vid att bara visa det i skolan och inte heller bara prata om det. Vi måste göra det också. Så 2019 är året då vi diskuterar hur vi gör det på bästa sätt och inte om vi ska göra det. Vi måste våga förändra undervisningen och inte fastna i det man alltid har gjort. Det kommer vi att göra om vi inte längre pratar om digitaliseringens vara eller icke vara, utan vi pratar om hur vi utvecklar undervisningen så att skolan utvecklas så att vi får duktiga och kunniga samhällsmedborgare. Kanske ska vi fundera på vad vi vill att eleverna behöver för att klara sig både under sin skolgång och efter sin skolgång. Istället för att fastna för att det här har ju eleverna alltid gjort i årskurs 5 till exempel. Det vi får ta med oss och tänka på är att en förändring inte alltid är en förbättring. Men en förbättring börjar alltid med en förändring. Så 2019 kommer vi inte att diskutera om det ska vara mobilhotell eller inte. Om de ska få använda digitala hjälpmedel eller inte. Utan vi pratar om hur vi kan göra på det bästa möjliga sätt i klassrummet. Och att vi alla lärare använder tiden när vi inte undervisar. Genom att diskutera lärandet som är idag. Så jag hoppas verkligen att 2019 blir året och inte bara några pratar om hur vi ska utveckla skolan. Utan att alla lärare är med. Och inte bara gör det bra utan gör det bäst för våra elever och vår framtid. Tack.
Vi tackar Jimmy för det bidraget. Och jag tycker det är så himla schysst ändå. Och fundera lite på liksom hur samstämmiga lärare kan vara. Alltså det, nu jobbar han som är mellanstadielärare någonstans utanför Sundsvall. Men man kan verkligen vara vilka årskurser som helst, vilka liksom skolor som helst i hela Sverige och på ett personalrum och höra precis den här diskussionen. Det är vad jag uppfattar som jobbar med att åka runt på olika skolor och jobbar med just de här frågorna. Och jag tycker det är så himla häftigt att liksom vi kollektivt rör oss framåt. För det här var inte en typisk lärardiskussion för 5 år sedan. Det var inte det. Då var vi fortfarande kvar i det som jag beskriver, det liksom polariserade. Och jag tycker det är superschysst att liksom att det Jimmy säger där. Nu tar vi kollektivt och blickar framåt mot nästa grej. Det här är bara ett av massa verktyg vi har för skolutveckling. Och det är det som är diskussionen egentligen.
Mm.
Det känns superbra att vi har kommit hit tillsammans. För att det är då vi kan börja göra vettiga grejer. Det är då vi kan börja göra saker med skolans digitalisering som också kommer förbättra skolan. Det kan man ju inte säga att skolans digitalisering har haft som genomgående resultat på alla skolor i hela Sverige hittills.
Nej,
men
absolut
det,
inte.
Jag tror att det är det som väntar runt hörnet. Mm. Om det Jimmy spanar och siar om blir verklighet.
Ja, men absolut. Och jag tror att det är liksom, lite viktigt att vi liksom taggar ner diskussionen om digitala verktyg och liksom börjar prata om just, eller börjar fortsätta prata om de verktyg som vi har att tillgå och inte utesluta någon bara för att den råkar ha internet anslutet till sig. Eller, alltså att vi är rädda för, det finns ju en massa moralpanik i nya verktyg och i nya nymodigheter och sådär. Men jag tänker att vi borde ju som har passerat den moralpaniken nu och så kör vi liksom mot fram till den.
Jag tycker att den stora frågan är att tala om hur.
Mm.
Hur ska vi liksom, hur kommer skolans digitalisering till, liksom till gagn i min undervisning? Så att det blir frågan istället. Att vi börjar prata om metoder, vi börjar prata om didaktik, vi börjar prata om liksom om undervisning och så.
Mm.
Det kommer dels göra fler lärare intresserade. Och det kommer, jag tror det är viktigt att vi hakar på all den framåtrörelse som finns i den här samhällsförändringen.
Mm.
Att vi också hakar på sig, men vilka kunskaper behöver man ha? Vilka liksom, vilken skolutveckling vill vi se på hela samhällsnivån?
Mm.
För att liksom kunna möta upp mot de förändrade villkoren som är livet i ett digitaliserat samhälle ändå innebär.
Mm.
Så att det inte blir någonting som hela samhället missar så. Vi är så troligt inne på liksom när det släpps nya iPhones och nya tekniker. Och kolla, jag har fått en liten puck som kan prata. Wow. Och man bara, okej, coolt. Men liksom, det finns ju något coolare i vad det gör med oss människor.
Ja.
Det kommer inte de flesta.
Nej.
Så, och vägen framåt i det kan också vara så här, vad säljer du för krav på skolan? Så.
Mm. Och det, ja, men vi tar, ja, absolut. Och det, jag tror vi behöver prata mycket smartare om digitalisering för att vi ska bli smartare helt enkelt.
Mm. Det är helt så.
Mm.
Och det är skönt att det ändå känns som att liksom, Det verkar vara ett lärarfokus, inte för att du och jag, man kan bara säga det för att du också lärare, men även om man pratar med lärare som Jimmy och andra, så verkar det vara något som är liksom top of mind hos många lärare, och såklart beror det på läroplansförändringar som vi får fortsätta följa och diskutera naturligtvis. Hur ska de implementeras? Det är ju en process, även om liksom de gäller i skarpt läge, så är det ju inte liksom på något sätt slut med dem bara för det.
Nej.
Utan det är tvärtom, det är här det börjar. Så vi tackar Jimmy för det, och så ska vi gå vidare till nästa gäst, som är ifrån, kan man säga, civilsamhället. Är det ett rimligt begrepp, Karin?
Ja, om lärare inte är att vara civilsamhälle. Jag vet inte.
Nej.
Nej. Men i alla fall utanför skolans värld.
Just det. Precis. Det här är en order. Jag vet inte om det är en order egentligen. De heter Tegskedsorden. Det är en förening i alla fall.
Det är en stiftelse.
En stiftelse till mig.
Ja, som grundades, som är, Teskedsorden grundades för att främja tolerans i samhället. Och den kommer ut av den här liknelsen som Amos Oz hade, att man...
Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Men tar en,
så. Ja, om alla tar en tesked så blir det bra.
Ja.
Och jag tycker de jobbar ju, och vi har ju haft chefen helt enkelt, Lovisa Havdelin, har vi ju haft som intervjuavsnitt här för länge sedan, alltså 2016, när vi var i Almedalen, så träffade vi henne och gjorde ett längre avsnitt och pratade om då Teskedsordens fokus på skola och vilka insatser man gör för att liksom öka unga människors tolerans, men också liksom kunskap om att acceptera olikheter och så vidare.
Just det. Man kan ta som ett exempel, för de drar in mellan så här, kultur och liksom att arbeta med rasism eller med liksom jämlikhetsfrågor eller hbtq-frågor och så. Liksom för jämlikhet och liksom så. Mm. Och då gör de sådana saker som att de finansierar att alla elever i viss årskurs får en viss bok. Gratis, utskickat. För några år sedan fick de, alla barn som gick emellan sig, fick en bok om mänskliga rättigheter. I, jag tror, årskurs 4, utvecklat hon Pernilla Stahlfeldt. De har gjort samma projekt med gymnasiet flera gånger. De säger, nu finansierar de liksom klassuppsättningar av den här boken. Eller liksom så, för att liksom ge den här lilla gnistan för att lärare ska kunna göra det lärare är bra på. Nämligen att undervisa om de här frågorna utifrån ett kultur som grund. Det är väl liksom det som är deras röda tråd.
Absolut. Och jag tänker att vi lyssnar på den utbildningsansvariga på Teskedsorden som heter Camilla Ren och hennes spaning inför 2019.
Jag lyssnar inte på människor som inte har en vit hudfärg. Så säger en femåring på en förskola. Jag tycker inte att alla människor är lika mycket värda, får jag höra från en elev på högstadiet. Jag får ett förlåt, sen händer inget mer, det räcker inte, säger flera elever som utsätts för rasism på sina skolor. Det här är några av de vittnesmål som vi på Teskedsorden har fått höra från barn och unga under 2018 i olika delar av Sverige. För snart 100 år sedan fick kvinnor rösträtt här. Jag tänker ibland på de kvinnor och män som stod där på barrikaderna och med glöd och engagemang kämpade för demokrati och för sina rättigheter. Under 2019 ser jag att det är dags att väcka den kamplustan igen. Det är dags att kämpa. Vår demokrati behöver utvecklas och försvaras för att överleva både i samhället i stort och inom skolans väggar. 2019 borde bli ett demokratiår där vi i hela skolan sätter värdegrunden i fokus och förvandlar den till praktik. Vad betyder den för oss? Hur ska vi, alla på skolan, arbeta med värdegrundsfrågor? Demokratiska värderingar betyder inte bara att det är de som är flest som bestämmer. Alla har rätt och vad den man är, det är en demokratisk hörnsten. Men vi på Teskedsorden ser när skolans värdegrund krockar med den praktiska verklighet som eleverna upplever. Vi har under de senaste åren intervjuat ungdomar i Sverige som utsätts för rasism. Ungdomarna berättar hemska saker för oss. Och det handlar både om hur de blir behandlade av jämnåriga och av personal på skolan. Enligt en undersökning vi gör anser hälften av eleverna att det inte pratas tillräckligt om rasism i skolan. Vi tycker att det räcker nu. 2019 behöver bli ett år där vi diskuterar demokrati och försvarar alla människors lika värde. Vi måste våga prata om även de svåra frågorna i klassrummet. Skolan är ingen värdeneutral plats. Luta dig mot värdegrunden och ta hjälp av varandra och andra. Då lär vi av varandra och kommer vidare tillsammans. 2019 kan bli ett omvälvande demokratiår. Både i världen och här hemma. Den 1 januari tillträder nationalisten Jair Bolsonaro som president i Brasilien. Och i vår ska Storbritannien lämna EU, med eller utan avtal. Här hemma i Sverige får vi i januari, enligt talman Andreas Norlén, veta om vi står inför extraval. Vad det kommer att leda till, det vet ingen. 2019 blir, vare sig du vill det eller inte, ett år där våra demokratiska värderingar åter kan komma att ifrågasättas. Det är dags att börja förbereda oss på hur vi ska fortsätta stå upp i stormen när de vackra formuleringarna i skolans värdegrund utmanas. Skolväsendet vilar på demokratins grund. Vi måste alla hjälpas åt för att se till att vår demokrati utvecklas åt rätt håll. Gör 2019 till ett år för vår demokrati.
Du, Camilla Ren,
ja.
Vilken klippa, vilken människa.
Ja.
Lugn, metodisk, ord, inga visor. Från första meningen så blir man så här, vad är det här?
Ja, och det är inte så ofta vi har någon som är så skarp, alltså så liksom med ett sånt tydligt budskap till oss som jobbar i skolan egentligen.
Mm-hmm. Och jag tycker det är så fint för att hon förklarar sig. Så som jag får uppfatta det, som Tegelsordens syn på utbildning och samhället, att det hänger ihop.
Mm.
Hon pratar om samhället i stort. Hon pratar om att liksom, så här är det att vara ung och liksom möta rasism och känna att ingen säger ifrån.
Mm.
Så här är det när man liksom, röstar fram galna populister runt om i världen, när vi ser det hela. Liksom,
mm.
Ibland har man känslan att hela Europa, varenda gång det är val, så blir det sämsta tänkbara kandidaten utifrån ett demokratiperspektiv som bara vinner, och det så händer gång på gång på gång på gång hela tiden.
Mm.
Och man blir såhär, var är samhället på väg? Så det är liksom en riktning, och samtidigt så känns det som för de senaste åren med MeToo-rörelsen, men överhuvudtaget med liksom unga som reser sig upp i frågor om vapen, som reser upp i frågor om klimat och miljö, som reser upp i alla möjliga olika frågor, det känns som att det finns en skiljelinje mellan liksom yngre och äldre som vi inte sett på några decennier, kanske.
Mm.
Och det ställer ju krav på skolan ur flera olika perspektiv, naturligtvis.
Mm.
Dels att förbereda och rusta unga för att liksom ta över världen och att ge dem alla verktyg de behöver, för att det är aktuellt, det är elevnära, det finns liksom precis framför dem.
Mm.
Och visa dem att de har en plats. Det har vi ändå varit med läroplanen i ett par års tid, men det kanske nu det börjar synas. Liksom så.
Ja.
Att det är inte längre konstigt om man är liksom 15 och vill säga vad man tycker. Så.
Nej.
Inte någonstans. Men att det också ställer krav på vad som händer i skolan och hur, vad det finns för förutsättningar att ta tag i det där. Och så. Man får inte slira på saker som demokrati för att det kan gå skogen. Liksom.
Ja, alltså, unga människor har ju verkligen tagit den ledartröjan. Samtidigt så får vi ju inte glömma bort att skola och politik hänger väldigt, väldigt tydligt ihop. Och att det som skolans läroplan är ju i yttersta, alltså i sitt yttersta form, är den ju politisk. Och det är ju inte en slump att partier, alltså populistiska partier runt om i Europa, det första de vill ändra på är ju läroplanen. Och det gäller ju samma sak här i Sverige, här hemma. Att läser man de motioner som Sverigedemokraterna har lagt om skolan, så är det ju ingen trevlig läsning, utan det är ju antidemokratiska förslag rakt igenom, på ett sätt som man häpnar. Jag tror att gemene man skulle sätta morgonkaffet i vrångstrupen om de började liksom läsa det.
Mm.
Och det är ju på något sätt, vi som verkar i skolan behöver ju liksom vara vaksamma på det nu när vi liksom har ett sånt politiskt läge som vi har i Sverige just nu, till exempel. Att det här är, det här är lurigt. På det sättet att den skolans att skolan värnar våra demokratiska rättigheter i våra portalparagrafer. Ja, men det kanske inte alltid kommer att vara så.
Nej, så för det uppdraget kan förändras och där måste vi säkra upp så att vi har alla förutsättningar som vi behöver nu och även om det gudförbjudet skulle vara så att det där blir lite mer en gråzon. Det slår mig nu att det är en enorm didaktisk utmaning att möta de eleverna som inte passar in i den idémässiga normen som finns bland unga människor att vara progressiva. Om du tänker efter liksom så här, barn och unga, särskilt kanske när man är yngre, reproducerar ju bara de åsikter som ens föräldrar har. I alla fall i ganska stor utsträckning så.
Mm.
Det är en bragd att växa upp i ett hem fullt av rasistvin och inte själv liksom luta åt sådana åsikter eller liksom världsuppfattningar.
Mm.
Och att möta de eleverna i en tid när världen blir mer och mer polariserad och när liksom folk förväntas vara så här och så här under skolan med det demokratiska uppdraget vi har tvivelsutan liksom inte någonsin tvekar på det men samtidigt så här, inte positionera sig som fienden. Är du med?
Ja, men
det
precis.
Där är en utmaning av rangen att jag funderar på. Nu börjar min jobbhjärna starta igång här. Fast inte mellan dagar och knappt ut vilken dag, vilken tid och vilken plats är.
Ja.
Det där är en jätteutmaning.
Ja.
Hur möter man elever som är rasister? Eller som uttrycker sig rasistiskt? Mm.
Det är ju någonting som vi 2019 kommer att behöva ta tag i.
Mm, mm.
Någonting som vi får återkomma till i ett avsnitt längre fram, kanske med ett helt tema på den frågan.
Ja, verkligen. Vi får skriva upp det så vi inte glömmer bort det. Så. Det är mycket som händer i skolan samtidigt, men det här är verkligen en av de grejerna som vi behöver sätta liksom front and center någonstans.
Absolut, absolut. Men i våra spaningar så ska vi gå vidare.
Mm. Det ska vi verkligen göra. Mm. Och då är det så att vi har en stor tombol här bredvid oss som Karin sköter om. Där hon lottar fram vem som är nästa spanare. Karin, vad blir det för resultat nu?
Jag tänkte att vi skulle stanna kvar i civilsamhället, alltså utanför skolan. för att vi har bestämt oss för att alla utanför skolan är civilsamhället. Nej, jag vet inte. Men vi ska stanna kvar med en person som inte heller jobbar i skolan utan som är journalist.
Just det. Vi kan se att vi stannar kvar utifrån perspektiven. Det är väl den gemensamma röda tråden. Vi ska gå vidare till en författare, skribent, frilansare, podcast, förebild och andra saker att prata. Jag vet inte hur andra epitet man ska göra. Han heter Anders Thoresson. Han driver podcasten Digital Samtal. Som också finns en Facebookgrupp som heter Digital Samhällskunskap. Som är otroligt intressant. Så podcasten är otroligt intressant. Han skriver massvis om skolan i hur länge som helst. Framförallt om skolans digitalisering, samhällets digitalisering. Vi ska ta och lyssna på hans spaning nu.
Hej! Jag heter Anders Thoresson, är teknikjournalist, gör podden Digitalsamtal och har skrivit boken Skolan i en digital omvärld. Jag hoppas att 2019 blir året då det offentliga samtalet om skolan och digitaliseringen slutar handla om skärm eller penna och papper som rätt verktyg i landets klassrum. Istället hoppas jag att innehållet i undervisningen och vad det är eleverna behöver lära sig, inte hur, är det som tar plats i samtalet. Digitalisering är så otroligt mycket mer än vilka verktyg som eleverna använder när de är i skolan. I Skolverkets kommentarsmaterial till de nya reviderade styrdokumenten som började gälla i somras lyfts fyra aspekter av digital kompetens fram. Verktygen i sig är ett av dem, i aspekten att kunna förstå och använda digitala verktyg och medier. Men där fastnar samtalet ofta i frågan om verktygen ska användas, inte hur och när och vad man behöver lära sig. Men sen har vi tre andra aspekter av digital kompetens. Att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt. Att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling. Och, inte minst, att förstå digitaliseringens påverkan på samhället. Det här är tre aspekter som eleverna kommer behöva hantera och förhålla sig till som vuxna. Men det är också tre aspekter som är en realitet för dem som påverkar dem redan idag. En mellanstadieelev behöver ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till tekniken. har stor glädje av att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling och lever definitivt i ett samhälle som är påverkat av digitaliseringen både på samhällsnivå men också för eleven som enskild individ. Min förhoppning inför 2019 är därför att det offentliga samtalet om skolan och digitaliseringen kommer att handla om hur de här tre aspekterna, särskilt den om påverkan på samhället, kan göras till en del av undervisningen och vad det är eleverna faktiskt behöver få lära sig av digitalisering och hur digitaliseringen påverkar dem, deras kamrater och samhället som de lever i. Gott nytt år!
Eller hur? Det är intressant för att direkt till respanier in. Det här blir lite som förra året, att man ser en röd tråd. Mm. Jag vet inte om du ser en röd tråd, men jag ser en supertydlig röd tråd i att liksom, det är olika så här, frågor som lyfts upp men som inte riktigt går att separera från varandra.
Eller hur?
Eller så. Alltså det, Camilla Ren pratar om liksom demokratiproblem och liksom hur vi har problem med våra gemensamma spelregler. Vad är tillåtet och inte tillåtet? Hur bevarar vi värderingar som vi vill behålla? Hur främjar vi dem? Hur ser vi till att det blir förankrat hos alla människor så att alla blir överens om att det här är saker vi står för oavsett vad som kommer fram?
Mm.
Någonstans, hur slipper vi galna fascister som leder oss? Liksom så.
Ja, eller hur?
Och vad Anders Thoresson pratar om är precis det. Att samhällets spelregler förändras på grund av teknikutveckling och på grund av liksom samhällsutveckling. Och att vi måste få koll på dem. Elever måste i skolan få koll på dem. Mm. Han avslutar med att säga att så här, elever, han har hoppats att fler elever ska få upp ögonen för hur samhällets digitalisering påverkar dem, deras kamrater och samhället de lever i.
Mm.
Det är ju ett annat sätt att prata om liksom de demokratiproblemen som finns. För det är inte 100% överlapp, men det finns en gemensam gråzon
mellan
liksom båda de här frågorna. För en sak som händer med samhällets digitalisering är någon sorts avhumanisering.
Mm.
Där vi inte behöver liksom ta ansvar för vad vi gör, där vi inte behöver ta ansvar för vad vi säger eller uttrycker, där vi alltid kan hitta någon som har extremare åsikter och som verkar så här, men den här personen säger så, då kanske det är rätt, då kanske jag kan tänka så också, som i sig har en polariserande kraft, och som liksom inte bygger den här nära känslan av liksom gemenskap som finns i ett litet sammanhang, ett mindre liksom samhälle. Jag tänker på det samhälle som jag jobbar i, som är bara 1000 invånare, som har funnits i 200 någonting år typ.
Mm.
Alltså så, det är liksom de som bodde där, det var ju hela deras liv.
Mm.
Det fanns en enorm samhällsgemenskap som bara knöt ihop. Alla jobbade på samma ställe, alla bodde på samma ställe, alla handlade på samma ställe, alla gick i samma kyrka, alla gjorde liksom alltihopa.
Mm.
Det fanns ingen liksom kraft som slet isär de banden på det sättet.
Nej.
Som liksom samhället är idag.
Nej, och det är ju en av våra största utmaningar, och därför så är det ju också glädjande att Jimmy pratar om just att vi ska sluta prata om vi ska prata om tekniken, om vi ska använda tekniken, när det blir så uppenbart att för vår demokratis skull så måste vi använda oss av tekniken och nyttja den. Att vi har liksom kommit till den punkten 2019, att det handlar inte om, utan det handlar om hur, och det handlar om hur vi faktiskt förstår digitaliseringen. Och jag kan bli lite så här att jag tror på riktigt, jag har ju hört Anders Thoresson föreläsa flera gånger, och jag tror, är det någon, och jag har läst hans bok också, är det någonting som vi underskattar, tänker jag, generellt, är att vi tror att vi förstår digitaliseringens kraft i skolan, men vi gör ju inte det.
Nej.
Och jag, ju mer jag läser, ju mer jag, och jag är ju engagerad i den här frågan, alltså, så, och ju mer jag lär mig, desto mer förstår jag att jag inte förstår, och det är ju så med allt, men digitaliseringen och hur den påverkar oss människor är ju så stor, och det är ju ganska tydligt så att på samma sätt som unga människor kan gå ut på Twitter och göra vapendemonstrationer eller göra miljöaktivist, på samma sätt så kan ju det för inga pengar alls nyttjas till att vinna val. För alltså att Ryssland kan gå in och påverka USA-valet till exempel.
Just.
Alltså, och det är precis samma krafter. Och så det som är bra med det är ju också det som är farligt med det.
Precis, vi där själva, det finns någonting, alltså, vi har en ganska hög nivå av omognad, eller en ganska låg nivå av mognad, om man vill hålla sig till det, som i samhället generellt, som gör att vi inte kanske förstår eller ser de riskerna av det leder till alltså problem eller så. Jag vet, USA är först en riktig debatt om att liksom, ja, för där är ju upp till varje delstat att bestämma vilken teknik man har för att rösta. Mm. Så i vissa delstater så har man pappersröster och i vissa delstater så har man elektroniska röstmaskiner. Mm. Och där, det har varit så stora teknikproblem, och det finns så mycket liksom olika idéer om att de kan hackas och programmeras och liksom styras och fuskas med. Och man har inte kommit till lång utveckling på tekniksidan eller på liksom hur man förhåller sig till att bygga upp etiska val runt liksom den tekniken.
Mm.
Så man går och fler pratar om att säga nej, men vi ska nog bara behålla liksom pappersröster. Så.
Mm.
Jag vet, det finns folk som pratar så i Sverige också. Man pratar, ska vi kunna digitalisera valet fram till 2022 nästa gång? Och en del säger, ja, men det verkar ju superspännande. Och en del säger, nej, det ska vi ta med fan inte göra. Det är det sista vi ska göra, för att vi har ingen aning om hur det här fungerar. Och det där är jätteintressant, för att om vi börjar säga nej till digitalisering i, som samhällsutveckling, vart är vi då på väg? Alltså så.
Mm.
Samtidigt, vi kanske inte kan ta oss an all teknik innan vi har liksom värderingarna och de kulturella kontrakterna överens om det. Eller så.
Eller
vi inte har liksom utvecklat det. Jag tycker det är intressant att Adel säger att det handlar inte bara om att prata om hur, utan också vilka hur-frågor.
Mm.
Att liksom en av fyra delaspekter av digital kompetens, så som de är definierade i de här läroplansförändringarna, handlar om att använda verktygen och bli bra på att använda dem. Men de andra tre handlar om innehållsgrejer.
Mm.
Och att det är de tre som vi behöver prata mycket, mycket mer om.
För det är de vi glömmer bort.
Ja, alltså samhällskunskapsaspekten av samhällsdigitalisering är kanske den fjärdedelen som är minst utvecklad bland våra skolor i Sverige. Nu sitter jag i taket och chansar lite, men jag skulle säga att ja, men jag tror att det är så.
Mm.
Och det är ju problematiskt om skolan vill vara en institution som liksom bär upp och bär fram samhället. Eller så. Mm. Då kan vi inte ha det så himla många år innan vi får problem. Det är kanske det vi redan nu börjar se. Vem vet, kanske står vi inför ett extra val 2019. Då kommer vi tillbaka till alla de här frågorna igen.
Mm.
Då kommer vi ha samma elever som vi redan har undervisat om. Du vet, gamla vanliga demokrati. Så här funkar partier, så här funkar man röstar, bla bla bla, som man har var fjärde år. Och som aldrig någonsin är mer kreativt än så.
Mm.
De som liksom har skolval, det är de som vinner pedagogiska priser. För de bara, oh, det här är coolt. Kanske, om det nu blir ett extraval 2019, vilket vi kanske för alla skolor hoppas inte behöver ha. Där finns det för ett pedagogiskt guldläge att undervisa om demokrati på ett lite mer avancerat sätt.
Mm.
När det ändå blir liksom aktuellt och samhällsnära. Men istället för att repetera samma kapitel om det här partierna, det är partiledarna, så, bla, 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 så kanske vi ska gå in på de här bitarna och prata om liksom hur fungerar den digitala samhällskunskapen och hur påverkar det våra beslut och liksom våra makthavare och vem som har makt och inte, vem som får bestämma och inte, och vår sårbarhet kontra liksom desinformation och liksom fake news och allt det där.
Mm.
Där!
Vi återkommer till det helt enkelt. Det är med. Men det är spännande. 2019 känns som ändå som ett spännande och lite läskigt år hittills.
Mm. Mm. Och för att göra det lite läskigare så ska vi nu gå in och knacka på rektorskontor.
Ja, nu ska vi till rektorn. Ja,
nej,
eller
läskigt,
hur?
Det
och det är nog den mest positiva, mest energiknippefyllda rektor jag vet som vi ska hälsa på oss.
Precis, vi ska alltså på oss Else-Marie Hallqvist. Visst är det namnet, uttalar jag rätt?
Ja, absolut.
Jag blir bland alltihop. Folk som jag bara känner genom Twitter. Men du känner henne mer än vad jag gör, tror jag, för ni har varit på lite gemensamma konferenser.
Mm.
Så jag tänker så här, jag ger min bild så får du rätta den sen.
Mm.
Jag tänker att hon är en rektor som har varit väldigt så här uppmärksammad, väldigt medial. Hon har liksom ett stort följarslag på Twitter och liksom har varit en av de lärarna och rektorerna som liksom deltar och kommunicerar och så.
Mm.
Och nackdelen med den sidan som är helt oberoende av henne, alla som deltar det som har inte blivit väldigt mycket prat, så är det för oss också. Det är väldigt mycket prat och så börjar jag ibland fundera på så här, hur mycket verkstad är det? Det är liksom en generell fråga som jag alltid har när jag möter människor som oss, som henne, som är, vi deltar mycket av de diskussionerna. Hur är de i verkligheten? Och då var det så för några år sedan hon bytte skola, som man gör. Så. Då valde hon ut en av Göteborgs kanske tyngsta stadsdelar och var så här, här ska jag hitta min skola. Den ska jag ta mig fan jobba på och styra upp. Och vad jag hör från lärarstudenter som jobbar där, vad jag hör från liksom så verkar det hända en hel del coola grejer med den här skolan som verkligen inte har varit Sveriges mest attraktiva arbetsplats, får man ändå säga. Mm. Det händer coola grejer där, och det gör mig djupt imponerad av att hon verkar vara en person som inte bara pratar utan också faktiskt gör saker.
Ja, och det stämmer ju. Och det är inte så länge hon har varit på Nytorpsskolan i Hammarkullen i Göteborg. Faktum är att hon flyttade alltså från Örebro till utanför Göteborg för att jobba här. Och har liksom valt skolan. Och bara det gör ju någonting för de eleverna som går på skolan. Att här är det ingen som liksom har blivit stationerad som något slags straff, utan hon har verkligen valt att jag vill vara på den här skolan för att det är min drömarbetsplats. Och hon lämnade inte ett rektorsuppdrag, utan hon lämnade faktiskt ett skolchefsuppdrag i Katrineholm. Så att hon var ju chef över rektorerna i Katrineholm och grundskolechef helt enkelt. Och gick och blev rektor igen för att vilja vara nära verksamheten och kunna göra skillnad på riktigt. Och hon jobbar ju både i det lilla och i det stora på ett väldigt spännande sätt, och vill liksom omsätta allt i praktiken på ett sätt som ja, det är bara, man blir imponerad. Och vi ska lyssna på hennes förhoppningar inför 2019 nu.
Jajamän.
Jag heter Else-Marie Hallqvist och jag är rektor på Nytorpsskolan i Hammarkullen i Angered i Göteborg. En 4-9 skola med 430 elever. Min spaning inför 2019 är kanske mer av en önskan än en spaning. Och min önskan är att skolan ska bli än mer tydlig i sitt uppdrag. Och att uppdraget till skolledare och lärare ska bli ännu tydligare. Och där vi fokuserar på elevernas resultat. Vi måste börja fundera på vad är det som gör att elever lyckas med skolan. Och att de faktiskt får betyg i alla ämnen. För det är det viktigaste för eleverna. Att de tar sig vidare till gymnasiet och att de kommer vidare i studier. Jag tror att vi behöver få en tid kanske av att vi rannsakar oss själva, både skolledare, lärare och huvudmän och alla övriga som jobbar i skolan, och verkligen börjar titta oss själva i spegeln. Kanske är det så att den hälsning vi behöver få med oss till 2019 är den första du ska förändra är den som du ser i spegeln. Vi måste sätta oss ner och fundera över vad kan jag göra i min roll som skolledare, som lärare, som fritidspersonal eller den roll jag har i skolan. Vad kan jag göra för att påverka elevernas resultat? Och allt det vi gör ska handla om elevernas resultat. För om eleverna inte kan läsa, räkna och skriva, då kan vi hålla på med massa andra saker. Men vi har inte hjälpt dem i grunden till att bli goda samhällsmedborgare. Vi har inte gett dem de chanserna som de behöver. Så min önskan och min spaning inför 2019, det är väl att skolan än mer ska fokusera på huvuduppdraget. Att eleverna ska klara sina betyg, att de ska få sina goda resultat och att det ska vara samma oavsett vilken skola man går på, oavsett vilken del i landet man befinner sig i. Och att när vi inte lyckas med det här så måste vi sätta oss ner och fundera på allvar över vad gjorde jag i min roll som jag hade i skolan. Vad kan jag förändra? Vad kan jag göra bättre för att eleverna ska lyckas? Det är min förhoppning inför 2019.
Just precis.
Men visst är det fantastiskt med en rektor som ändå verkligen på riktigt med fullt engagemang vill tro på det kompensatoriska uppdragets stora kraft och det som på riktigt är skolans demokratiuppdrag. Alltså Ja, men alltså utan att alla, varenda unge får en chans, så har vi ju ingen demokrati på något sätt.
Nej, 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 men det är precis så. Det är fantastiskt att se ledarskap som funkar på den nivån. Man hör så himla ofta om liksom rektorer som inte klarar av sin uppdrag, eller rektorer som inte levererar och bla bla bla.
Mm.
Men det är faktiskt att de allra flesta är kanonbra. Mm. Och jag tycker, om det är någon som är liksom förkämpen för det, och någon som är den perfekta liksom förebilden, då kanske det är så här, bara exemplet på att liksom, så här ser ledarskap ut i skolan. Då är det sådana här berättelser, tycker jag.
Ja, fantastiskt. Och jag tror att vi allihopa behöver fundera lite på var vi väljer att jobba. Jag är ju på min skola där jag har varit, och jag gör ju skillnad där. Men det, alltså just det här att vilja välja skolor där du, som kanske inte är de mest populära, fräckaste, liksom. Vi har ett bekymmer i Sverige där, att vi inte väljer de här utsatta skolorna, och vi ska inte prata om de som är utsatta skolor, men det blir ju ändå så att det finns skolor som är populärare än andra, och i vårt system som vi har i skolan, så skulle vi alla behöva ta oss en funderare för vad skulle hända om de här skolorna blev mycket mer attraktiva. Vad skulle hända med hela det samhället? Vad skulle hända med hela samhället om de skolorna var de attraktiva skolorna att arbeta på?
Överhuvudtaget är det person på rätt plats.
Mm.
Här kan man verkligen se att det är ett sånt tydligt exempel på det.
Mm.
Ja, det är fint. Tack för det, Else-Marie. Schysst att du ställer upp i vår podd. Så. Nu ska vi gå vidare till vår femte och sista gäst för det här året.
Mm.
Så är det.
Och vi har ju liksom lite haft demokrati som tema genom hela det här, känns det som ändå. Mm. Och då är det ju lite fint att vi faktiskt avslutar med en person som är demokratiskt vald.
Precis så. Vi brukar ha lite olika perspektiv. Så det som fattas hittills är ju liksom... Ja, men det politiska perspektivet. Så därför har vi bjudit in ingen mindre än
skolminister Gustav Fridolin.
Precis, lite kontext. Det är ju, vi vet inte riktigt vem som styr det här landet just nu. Inte på hans nivå. Så han sitter väl och funderar lite på vad som händer där, och är med och förhandlar åt alla håll och kanter. Och har samtidigt ändå förklarat att han kommer att liksom lämna sitt partiledaruppdrag.
Mm.
Han kommer att lämna sitt ministeruppdrag, såklart. Han är inte intresserad av att fortsätta med det.
Mm.
Utan liksom, han vill tillbaka till klassrummet.
Mm.
Det har han annonserat tidigare. Och det syns också i den här spaningen. Han pratar lite om det.
Mm.
Och det tycker jag är så himla fint. För det blir någonstans en fortsättning på det. Som Else-Marie pratar om att liksom, så här, men när man brinner som rektor för sitt uppdrag och får rätt förutsättningar för det och liksom tillvaratar dem på rätt sätt, då kan man åstadkomma stordåd.
Mm.
Eller så, om man är rätt person på rätt plats, man får rätt förutsättningar. Så.
Mm.
Och det känns som att han ser sig själv bara, ja, men nu är det där. Men det där är egentligen den platsen jag vill ha.
Mm.
Eller så.
Mm. Och precis, och det jag tycker att det är en det är fint att jag har full respekt för att den mandatperiod som vi lämnar bakom oss, alltså inte den nuvarande som vi inte har någon ledning, men den som vi hade tidigare, var ingen lätt politisk situation att vara i, eftersom ingen egentligen kunde vinna någonting utan att förhandla sig sönder och samman och kompromissa sig sönder och samman. Och att det förmodligen har varit en ganska så utmattande resa. Det är ändå, så att på det sättet så är det spännande att höra vad hans förhoppningar är framåt.
Ja, min reflektion är så, efter 4 år som du säger, han har ett unikt perspektiv på svensk skola och vad som behövs och vad som är framåt.
Mm.
Och det blir någonstans avslutningsorden för den här podcasten och den här säsongen och det här året för oss, Karin.
Mm.
Vi är tillbaka igen i januari med avsnitt 161. Nästa år fyller vi 200 avsnitt. Om vi fortsätter ge ett avsnitt i den takten vi är nu.
Mm.
Det är någonting att fundera på. Men vi tar det efter att vi är klara med all julledighet. Nu knackar vi på dörren till utbildningsministern istället. Och så passar vi på att säga tack och hej.
Tack och gott nytt år.
Ja. Vadå ja? Ja, jag kommer gurra i alla fall.
Vilken förmån att få avsluta året med sina förhoppningar och förväntningar på Skolsverige 2019. Jag tänkte nämna en förhoppning jag bär i det stora och en i det lilla, eller kanske snarare en i det strukturella och en i det mer klassrumsnära. I det strukturella så när jag ju förhoppningen om att 2019 eller i vart fall nästa mandatperiod blir den mandatperiod och vi ser en bred blocköverskridande överenskommelse om skolan och skolsystemets förutsättningar. Så ska man behandla stora viktiga samhällsfunktioner så att alla som arbetar i dem kan känna trygghet med vad som gäller och hur planen framåt ser ut och få fokusera på sitt arbete. För skolans del handlar det om att rektorer ska få fokusera på att leda och skapa skolutveckling på sin skola och lärare ska få utvecklas i sitt arbete och skapa mesta möjliga utrymme för lärande i bland alla elever man möter. Och då ska man inte behöva hantera hastigt påkomna nya politiska initiativ som flyger på en, utan man ska känna att man faktiskt äger den skolutvecklingen. Och då kräver det en politik som är fastare över blockgränserna än vad den varit historiskt. Och jag inser att det här kan vara en from förhoppning när vi endast sedan kommunaliseringsbesluten, när jag var en liten glött, har haft en skolpolitik i Sverige som snarare varit nedgrävd i politiska skyttegravar. Och när jag önskar detta så är hela svenska politiken nedgrävd i politiska skyttegravar. Jag brukade säga att jag önskar att vi ska behandla skolpolitiken som man behandlar säkerhetspolitiken. Men just nu behandlas ju inte ens säkerhetspolitik som säkerhetspolitik. Så att, ja, jag förstår att förhoppningen kan verka svåruppnålig. Men samtidigt, skolkommissionen, den samlade plan som forskare och profession la när vi fattade beslutet att sätta professionen att ihop med forskningen ha ett fritt mandat och visa vad är det vi behöver för att få de bästa förutsättningarna för skolutveckling. Den har, skolkommissionen har ändrat förutsättningarna för hela skoldebatten. Tittar vi tillbaka ett antal år så var det väldigt lätt att politiken fastnade i irrspår om delåtgärder som har mycket lite påverkan på skolans förutsättningar. Nu diskuteras istället de stora övergripande frågorna. Jämlikheten, lärarförsörjningen och hur de hänger ihop. Och det skulle jag säga till stor del är skolkommissionens förtjänst. Och när jag lyssnar in de politiska företrädarna så är alla partier i stort sett på den grund som skolkommissionen lagt fram. Så förutsättningarna finns att när vi har en regering på plats sluta den där breda överenskommelsen. Jag kommer inte vara den som får sluta den, men jag kan känna mig trygg i att genom att initiera skolkommissionen faktiskt vara ett bidrag till att den sker. I det mer klassrumsnära då? Ja, 2019 blir ju året då läsa-skriva-räkna-garantin slutligen träder i kraft. Och jag är glad för den resa vi hade, även om det inte var lätt i politiken alla gånger. Därför att den innebar att vi landade i en lagstiftning som inte har fokus på dokumentation, utan på att ge lärare i de tidiga åren ett starkare mandat att sätta in stödåtgärder som vi vet kan göra skillnad redan i lågstadiet och förskoleklassen. Det är så lätt att elever inte får det stöd man behöver. Trots att lärare larmar, identifierar, talar med rektor, så dröjer det innan stödinsatsen kommer på plats. Så många vittnar fortfarande om att det krävs diagnos för att få det stöd som en lärare länge sett att eleven behöver. Och det där blir en onödig väntan när vi vet att rätt insats i rätt tid kan göra att skolgången både blir positiv i bemärkelsen att man har möjlighet att möta små problem innan de växer till stora hinder i många ämnen, och att eleven slipper brytas ner i både självkänsla och självförtroende och börja förknippa skolan med någonting svårt, negativt, någonting som inte eleven klarar av eller mår bra i. Så det där tidiga stödet är så avgörande. Och när läsa-skriva-räkna-garantin nu successivt införs och lagligen krävs 2019 när nästa läsår börjar, ja, då måste vi hoppas och gemensamt arbeta för att det faktiskt ger den där extra stödet till varje lärare som vill och kan göra det här jobbet på varje skola. Det innebär ju också att lärare får en stärkta möjlighet att kräva att få den rätt att utveckla sitt yrke som man behöver, och att lärares röst måste väga mycket tyngre när man ser en elev som har behov av extra stöd. Sen har jag såklart en privat förhoppning och förväntan på 2019 också. Jag är ju nu avgående utbildningsminister. Jag ser fram emot ett annat kapitel i livet bortanför politiken, även om jag har tyckt att det varit fantastiskt roligt och spännande. Jag kan faktiskt inte, Stefan får ursäkta, tänka mig en viktigare uppgift i en regering än den som utbildningsminister. Så ser jag fram emot att göra det som kommer härnäst. Och där är min förhoppning att kunna komma tillbaka till klassrum och undervisa igen. När förutsättningarna är de rätta så är det få jobb som klår det. Att få vara med just den där stunden när någon överträffar sina egna förväntningar, klarar någonting som hen inte trodde att hen skulle klara från början, växer. Och kanske också få känna att det där jag just i den här stunden fått bidra till. Så jag ser fram emot att komma tillbaka in i folkhögskolans värld. Ha en riktigt god jul och gott nytt år. Vi ses 2019. Vi här i Skolsverige.